Ska vi stå upp och be tillsammans? Tack Gud att du är här. Tack för det fantastiskt fina årsmötet vi hade igår. Där du verkade på så fint sätt i gemenskapen och allting som sades här. Nu ber vi att du ska tala genom predikan. Förbarma dig över mig att jag får dela det du vill. Och att det får bli till uppbyggelse för oss. Att det får bli liv och tillväxt i våra liv och i församlingen utifrån den här predikan. Kom helige ande och gör det du vill. Amen. Varsågoda och sitt. Ja! Det är någon som är entusiastisk över att höra predikan. Det är bra. Det ska komma från de unga först. Jättehärligt. Ja, vi hade en jättefin årsmöte igår. Och jag delar ju en del kring det här årstemat där. Tillväxt för Guds rike. Och vi kan visa den bilden på skärmarna nu. Bild nummer ett där. Ifrån PowerPoint-presentationen. Där har vi den. Och den här predikan blir en liten kombination som det ofta blir, i alla fall i min erfarenhet på årsöktider, från årstema och så blir det lite nya saker också. Så du som var med igår får hålla lite tål som att det kanske blir lite upprepning och så blir det en hel del nytt också på det här temat. Och ni ser ett vackert träd där. Ganska fantasifullt och det är på något sätt får väl symbolisera lite mina tankar kring det här temat med tillväxt i Guds rike eller tillväxt för Guds rike. Det finns så mycket att säga om det här temat. Det var någonting som Jesus talade mycket om, Guds rike, himmelriket, och det finns många dimensioner, både att vi växer till i våra liv med Gud. Det är ett slags tillväxt för Guds rike. Men också hur Guds rike sprids vidare till nya människor. Så att Guds rike blir större på det sättet. Så som sagt, det är många, många dimensioner i det här. Och därför så blir det liksom... Ja, man får dutta lite så här när man ska göra en introduktion till det. Och sen hoppas vi att vi under året ska kunna komma lite djupare. Men... den här bilden tycker jag ändå, en AI-genererad bild, ändå liksom genererar lite av tankarna med det här. Ett rikt rotsystem, att Guds rike, liksom, vi är förankrade i Jesus Kristus med djupa rötter. Och så utifrån det så låter Gud någonting växa till. Och vi kan gå till bild nummer två. Vad är Guds rike då? Jo... Det är ju en definition där som vi har. Att Guds rike, även kallat himmelriket, är ett centralt begrepp i den kristna tron och syftar främst på Guds herravälde och styre snarare än ett specifikt geografiskt plats. Det är ju viktigt att förstå lite att Jesus använde här ett begrepp som kanske var ännu mer tydligt för dem på den tiden. När man talade kanske mer om riken och det var liksom på ett annat sätt än vad det är idag. Den bilden var säkert tydligare för dem, men för oss behöver vi kanske sätta oss lite mer in i det. Att det här handlar inte om ett geografiskt område, utan det handlar om att Guds herravälde ska få utbredas i våra liv men också i världen genom att nya människor får lära känna Jesus och att Guds vilja, kan man säga, får utbredas. Och det här kan ske på många olika sätt som sagt. Och vi läste ett ord igår här som jag tänker kan få också vara lite vägledande. Vi kan titta på bild nummer tre här. Där så har vi det ordet från första Korinthierbrevet 3, vers 5-9. Där det talas lite om... kan man säga hur det var i den första församlingen. Paulus skriver här till Korinthsförsamlingen och där så hade han varit med och planterat och sen hade andra tagit vid. Han skriver så här: vad är Apollos? Vad är Paulus? Tjänare som har fört er till tro, var och en med den uppgift som Herren har gett. Jag planterade, Apollos vattnade, men Gud gav växten. Varken den som planterar eller den som vattnar betyder något, utan bara Gud som ger växten. Den som planterar och den som vattnar är ett, och var och en ska få sin lön efter sitt arbete. Vi är Guds medarbetare och ni är Guds åker, Guds byggnad. Det som är slående här och som gör mig ödmjuk i alla fall, och jag tror alla, det är ju det att det är, handlar om att det är Guds församling, det är Guds rike, det är hans växt det handlar om. Och vi är liksom Guds åker, hans husbygge. Och det tror jag alltid är viktigt när man pratar om församlingen, och tänka i det att det handlar om Gud. Det handlar om vad han har för vilja. Och det är han också som ger växten. Det är han som ser till att det växer. Känner vi medarbetare, var och en av oss med olika gåvor, som får vara med och tjäna Gud och bidra med det han har lagt ner i våra liv. Och vi kan ha olika uppgifter. Här så talas det om att någon vattnar och någon sår. Men det finns väldigt många andra uppgifter också. Det vet ni som jobbar med odling på något sätt, att det handlar om att skaffa rätt förutsättningar, rätt jordmån och så vidare. Och i den här bilden som är givetvis begränsad, så är det ju så att i Guds församling har vi en mängd olika gåvor och funktioner, var och en av oss. Och vi är viktiga för att det ska kunna bli växt. För Gud har tänkt att använda oss allihopa på det sätt som är lämpligt. Men det är också viktigt att se här att det är också ett väldigt viktigt värv, det här med att vara med i församlingen och tjäna Gud. För att vi kommer alla att få lön utifrån det vi har gjort. Gud är noggrann med att liksom också belöna sina tjänare och också låta det här som är hans få liksom förvaltas på ett sätt där han också lönar oss en dag när vi kommer hem till honom för det vi har gjort. Det här får vara en liten grund för hur det här med Guds rikes tanken är. Och jag tänkte jag skulle gå in på ett litet annat spår nu, som vi initierade tidigare här i gudstjänsten med det här med delgivningen. För att vi har ju då i församlingsledningen några olika saker som vi har fokuserat på här för att kunna få se tillväxt. Så har vi börjat med att göra vissa förändringar, vissa utvecklingsgrejer då, för att vi ska kunna få se tillväxt. Och bland annat så har vi då börjat att poängtera att det finns alltid möjlighet för Gud att tala i gudstjänsten och för oss att dela det vi upplever att Gud talar till oss. Och det här är ju någonting som är väldigt bibliskt. Vi kan titta i Första Korinthierbrevet 12, vers 7. Så står det så här. Första Korinthierbrevet 12:7. Men hos var och en visar sig anden så att det blir till nytta. Den ene får av anden ord av vishet. Den andra får ord av kunskap genom samma ande. En får tro genom samma ande. En får gåvor att bota sjuka genom samma ande. En annan kraft att göra kraftgärningar. En får gåvan att profetera. En annan att skilja mellan andar. En får gåvan att tala olika slags tungomål. En annan att uttyda tungomål. Men i allt detta verkar en och samma ande, som fördelar sina gåvor åt var och en som han vill. Paulus hade tidigare sagt här att han inte ville att någon skulle vara okunnig om andens gåvor i första versen. Jag tog inte med det. Men här så räknar han sedan upp en mängd olika andens gåvor som han ser är verksamma i Guds församling. Och som är viktiga i gudstjänsten också, som vi ska titta på lite senare här. Och här nämner han då bland annat ord av vishet, ord av kunskap, profetians gåva. Det är saker eller gåvor där man förmedlar någonting. Sen nämner han ju en mängd andra andliga gåvor här också som den heliga ande vill använda i sin församling för att det ska kunna bli tillväxt. Men vad är då ord av kunskap? Det är att Gud ger någon person uppenbarelse om någonting Gud vill göra. Det kan handla om helande, det kan handla om någon annan tydlig faktakunskap som bara den heliga ande kan veta om, som han lyfter fram för att ibland bara visa någonting men ibland också göra någonting. Och ord av vishet är lite djupare. Det handlar om att kunna hantera svåra situationer, kanske där Gud ger vishet in i den för att vi ska kunna hantera det på ett rätt sätt. Och profetians gåva är till uppbyggelse, uppmuntran och tröst och kan handla om framtiden också. Det här är en litet axplock av det här Gud kan uppenbara. Det här är ju ett stort område och det här blir bara en liten introduktion när man säger det här. Men Gud gillar att tala. Han är en kommunicerande Gud och därför så är det här en naturlig del av den kristna gudstjänsten. Och det ser vi om vi går vidare till 1 Korinthierbrevet 14, att Paulus lyfter fram det här ännu mer. I 1 Korinthierbrevet 14:1 så står det: sträva efter kärleken, men var också ivriga att få de andliga gåvorna, framförallt profetians gåva. Hela kapitel 13 handlar om kärleken. Det verkar som att Paulus var mån om att han skulle få alla förstå där i Korinth att kärleken är det viktigaste. Sen är de andliga gåvorna också väldigt viktiga, men kärleken måste alltid vara grunden. Det är det som är själva grunden i evangeliet och det är Jesu budskap. Men så kommer han här i 14:1 och när han säger sträva efter kärleken så kopplar han an också till att vara ivrig att få de andliga gåvorna, framförallt profetians gåva. Och det är ju en ganska tydlig uppmaning till oss att det här är ingenting man kan bara ta lätt på, utan för Gud är det här viktigt. Han vill att vi ska vara ivriga att få de andliga gåvorna och framförallt profetians gåva. Och han ger sen en liten förklaring på det. Jag tänker inte gå in på det idag, men han använder nästan hela kapitel 14 åt egentligen att tala om varför den profetians gåva är så viktig, för den bygger upp församlingen. Det är det som är själva poängen. Många andra gåvor kan vara bra på sitt sätt, men just profetians gåva och uppenbarelsegåvor, de ger en uppbyggelse som vi behöver och som är viktiga för Guds rike. Och sen i vers 26 så kommer han då till ordningen vid gudstjänsten och då säger han så här. Och det här är alltså en slags blueprint från Paulus hur han tänker sig den kristna gudstjänsten. Då säger han så här i vers 26: hur ska det då vara, bröder? Han uttryckte sig tyvärr så på den tiden, men jag tänker att systrarna är med där också. När ni samlas har var och en något att ge. En psalm, en undervisning, en uppenbarelse, ett tungotal och en uttydning. Låt allt bli till uppbyggelse. Så här ger Paulus en bild av hur gudstjänsten ska vara. Och jag vet inte hur du upplever våra gudstjänster eller hur de är idag. Men jag tror att vi kanske inte riktigt har med alla dimensioner på det sättet som Paulus ändå skissar på här. Vi har med vissa delar av dem, men kanske har tappat lite när det gäller just det här med uppenbarelsebiten och det profetiska, för det finns med som en naturlig del. Och våran längtan då i församlingsledningen är att vi ska bli en mer biblisk församling, kanske på det sättet, genom att ge utrymme för det här på ett ordnat sätt som känns okej för oss i våran kultur. Därför så gör vi det lite ordnat så här att man får komma och prata med oss och så hjälps vi åt att pröva det. Nu till att börja med så kommer det ske i de gudstjänster där jag är med. Så kommer jag att ta ett speciellt ansvar för det. För också att trygga upp att det här känns bra för församlingen. Och att vi har lite kontroll på vad som händer och sådär. Så det är så vi har sagt nu. Så därför kommer det vara i vissa gudstjänster men inte i andra då. Men det är också givetvis så att en del personer har gåvor på de här områdena och du ska känna dig frimodig att dela det du får. Andra kanske känner att nej, men det här känns inte något som det är något för mig, och det är helt okej. Ingen ska behöva känna någon som helst press, utan vi är olika och vi får vara med på det sätt som vi känner oss bekväma med på våra gudstjänster. Så känn en vila i det, men du som längtar och vill dela saker, du ska känna att det finns en möjlighet att Gud kan använda dig i gudstjänstsammanhanget. Och jag tror att det är viktigt också att vi hjälps åt att pröva det som talas ut. Det uppmanas vi också till i första Thessalonikerbrevet, att vi har en viktig funktion som församling att pröva allt och behålla det som är gott. Och där är Bibeln vårt fundament som vi alltid utgår ifrån. Vad är Bibelns undervisning? Men också vittnesbördet i vår ande. Hur känns det här när någonting talas ut? Känner jag frid över det? Känns det rätt? Och där måste man våga lita på att den helige ande kan tala till oss allihopa. Jag tänkte idag att jag också skulle, faktiskt när vi pratar om det här med tillväxt, ge ett litet vittnesbörd. Martin gjorde ett litet förut här och jag tänkte att jag skulle ge ett litet vittnesbörd från en tillväxtresa jag av Guds nåd fick vara med om när jag var pastor i Korskyrkan i Uppsala. Det är roligt att Frida här idag, hon var lite med på den resan också tillsammans med min familj. En fantastisk, spännande tid. Jag var pastor där från 1996 till 2007, 10,5 år ungefär. Och under den tiden så gjorde Gud fantastiska saker. Vi fick vara med och se hur människor kom till tro och det kom många nya medlemmar. Och församlingen växte med ungefär 70% på de 10 åren. Från 175 medlemmar till 300 stycken i runda slängar. Så. Och det var verkligen Guds nåd som verkade. Fantastiskt att få vara med där. Men jag tänker att ibland kan det också vara bra att få liksom se in i vad Gud gjort tidigare för att inspireras av det. Och ja, det finns väldigt många sådana här saker som Gud har gjort. Men nu talar jag lite utifrån egen erfarenhet, för det var någonting jag av nåd fick vara med på. Därför så känner jag att jag delar det. Och det kopplar lite an till det som vi också har tänkt när det gäller våran församling. För att vi har lite plan på att i hösten starta upp en alfakurs. Och alfakurser var någonting som vi jobbade med i Korskyrkan i Uppsala. Vi hade 1-2 alfakurser per år. Och det var många som gick dem. Men till att börja med var det väldigt litet. Men sen växte det med tiden och byggdes upp ett team som jobbade med det här. Fantastiskt roligt att se. Det var många som kom till tro och döptes utifrån de här kurserna. Men det var också många kristna som gick dem, som kände att jag vill också komma vidare i min tro. Jag vill liksom upptäcka mer av Gud. Och det gjorde att det här fick en väldigt kraftig bas i församlingen och blev som någonting som församlingen liksom kunde ha som något levande hela tiden att bjuda med människor till. Och du kanske, om du inte vet vad en alfakurs är, så är det en slags introduktionskurs i kristen tro. Jag vet att vi har haft det här i församlingen vid några tillfällen i alla fall eller så. Och det här är en möjlighet att kunna få se tillväxt. Och jag tänkte också att jag skulle säga någonting om det här med att dela profetiska hälsningar och sådär i gudstjänster och kunskapens ord. Min erfarenhet är att ibland så kan det faktiskt få göra jättestor verkan för människor. Vid ett par tillfällen har jag varit med om att när man har delat saker i gudstjänster så har det lett till att människor har kommit till tro utifrån det ordet som har delats. Och att det har hänt någonting i människor som föder till nytt liv. Och jag tänker att vi behöver sådana saker som kan liksom trigga tillväxt. Göra att människor får ett möte med Gud. Och där tror jag att den här dimensionen av att Gud talar på det sättet är väldigt viktig. Jag tror också att andra andliga gåvor är viktiga. Under lägret som vi var på nu. Nu kopplar jag lite tillbaka till vart vi är någonstans. Så var det flera av ungdomarna faktiskt som vittnade om att de hade upplevt helande. Och att de blev väldigt uppmuntrade av det. Och det här ger ringar på vattnet. Människor som upplever att Gud verkar och berättar om det. Det skapar möjligheter för tillväxt när de berättar om det. Det ger uppmuntran. Och det gör också att tro kan födas hos nya människor. Och det här var någonting som skedde även i Uppsala. Vi hade en tid där vi bad ganska mycket. Och det var många unga människor som var med i en ung en gemenskap som kallades vänskapen, som var en slags fri kristen studentgemenskap. Man var inte tvungen att vara med i församlingen för att vara med där, utan många var med i den gemenskapen, men den var i våra lokaler, kan man säga, och det skapade ett incitament för tillväxt också, att unga människor kunde hänga där och liksom vara med i den här gemenskapen. Men det fanns också utmaningar givetvis. Det här var inte, den här resan var inte bara enkel, utan det var en slags brytningstid också, där en del i församlingen kände inte igen sig. Man tyckte att det var jobbigt med den här tillväxten. Det kom nya människor hela tiden och man kände att man visste inte vem är det här. Många kom till mig och frågade mig, men vem är det där? Och liksom man tyckte det var lite jobbigt med nya människor som vällde in i kyrkan hela tiden. Och det blev inte som det alltid hade varit. Och det tror jag att man måste vara beredd på som församling också, om man vill gå in i en ny fas av tillväxt, att det kommer bli annorlunda. Men det kanske vi behöver vara beredda på, att det finns en kostnad med tillväxt. Det finns en kostnad med att utvecklas. Att man kommer inte känna igen sig alltid, utan det kommer bli nytt. Men det är också spännande. Man får se det som ett äventyr, att det är underbart när det händer nya saker. Där kan Gud verka. Men vi får också ha en stor ödmjukhet och kärlek i de här processerna. Det är viktigt att vi ser varandra och förstår att vi är väldigt olika. En del har lättare för förändringar än andra, och därför måste vi försöka vara kärleksfulla och inlyssnande till varandra när vi går tillsammans i det här. Och jag tänkte jag skulle avsluta med att berätta ett vittnesbörd faktiskt från, som hände i Uppsala då, som berörde mig mycket. Det var en man där som hade växt upp med en allvarlig sjukdom. Han hade benskörhet i sina ben och kunde därför inte gå. Han satt i rullstol och läkarna hade sagt till honom att tyvärr så kommer du aldrig mer kunna gå igen. Han hade växt upp med en väldigt tuff barndom för att han bröt benen hela tiden. Så när andra barn lekte så ville han leka med dem, och då bröt han benet och hamnade på sjukhus igen. Och växte mer eller mindre upp på sjukhuset där han fick ligga i sån här, där de försökte dra ut benen då så att de inte skulle bli förkrympta så. Men ändå så hade han levt mer eller mindre av sin uppväxt på sjukhuset, och han hade förkrympta ben, så de var kortare än vad som var normalt då. Och han hade också det hemska rekordet att i Sverige på att ha brutit benet flest gånger under uppväxten. Så han fanns med både i Aftonbladet och Expressen på deras löpsedlar liksom, om en pojke som hade växt upp på sjukhus med många brutna ben. En väldigt tuff uppväxt, men han lärde känna Jesus i alla fall och kom med i våran församling. Men hade väl ingen förhoppning egentligen kanske om att kunna komma ur sin rullstol, utan det var hans liv där. Men sen var det så att han fick väldigt ont ibland, och då så var det smärtsamt för honom, och då så kom han och hans fru till mig och bad om att jag skulle be för honom för den här starka smärtan. Han hade en väldigt ödmjuk förhållning till livet. Han kände att han ville egentligen inte att vi bad för honom för helande, för han tyckte att det fanns de som hade det värre än honom, och det får man ha all respekt för. Men vid det här tillfället då så hade han så ont, så då kom han till mig och så bad om att jag skulle be för honom. Så jag la mina händer på hans knän och bad en bön om att Gud skulle hela honom. Och just där och då så upplevde inte jag något speciellt så. Men sen var det så att han ringde mig 2 dagar senare på förmiddagen. Och jag hörde ju på rösten att han någonting var annorlunda. För han lät väldigt glad och upprymd. Och så berättade han då att han hade vaknat på morgonen den dagen och känt att någonting var annorlunda i hans kropp och i benen. Så han hade känt att jag är nog helad. Så han hade satt ner sina fötter på golvet. Och för första gången på på många, många år hade han känt att jag ska inte ha någon rullstol eller några kryckor eller något, utan jag är helad så jag kan ställa mig. Så ställer han sig upp och känner hur det bär för första gången på många år utan några kryckor eller rullstol. Och så går han på stapplande steg ut i köket så här och inser att jag kan gå. Och så går han och sätter sig på sängen igen och inser att han har blivit helad av Gud. Och det var ju fantastiskt det här att få vara med om det när han berättade. Och jag som pastor tänkte ju genast att det här är så fantastiskt. Det här kommer bli väldigt roligt för församlingen att höra. Så jag frågar honom, kan du tänka dig att berätta det här? Liksom så här. Ja, men jag tänkte, vi har årshögtid och årsmöte snart. Kan vi inte vänta till dess? Liksom så här. Och då var det ändå några veckor kvar. Så där, ja, jo. Men det kan man ju göra. Men så blev det faktiskt att vi gjorde så. Så att han liksom berättade inte då i församlingen i alla fall att han hade blivit helad förrän dess. Utan då på årsmötet så satt han längst ner och hade åkt rullstol då dit som vanligt. Och så satt han längst ner på sista raden där nästan och så. Rätt som det var så hade vi hade skrivit en i årsmöteshandlingen då vittnesbörd så där. Det brukade ju inte vara men hade vi skrivit in i alla fall och alla undrar ju då vad är det här för någonting, frågar de. Men det är en liten överraskning, sa jag bara, så vi får se. Liten överraskning. Och sen när det här var dags för den punkten då så var det helt tyst och då hade han också bett om, han tyckte det var skönt att sitta på en barstol, så han hade ställt fram en barstol längst fram så där, för han ville sitta på den då när han skulle vittna. Och alla undrar, vad gör den där barstolen där liksom på vårt årsmöte? Men hur som helst, när den här punkten kom så reser han sig upp då längst ner i kyrksalen och börjar gå framåt i mittgången så här. Och jag satt ganska långt fram, så jag vänder mig om och tittar då vad som händer, och jag ser hur alla i församlingen vänder sina blickar när han kommer gående där i kyrkogången. Och hur folk liksom med deras blickar, liksom, de blir chockade, blir förvånade, de blir glada. Och jag börjar gråta, jag hade en vit skjorta, jag grät. Och det var många andra som gjorde det, för det var en så starkt ögonblick att få se det här hända. Hur han kom gående där. Och alla förstod ju, det var ett vittnesbörd i sig att han kom gående i mittgången. Så gick han fram, satte sig där och berättade då om vad som hade hänt. Vad Gud hade gjort utifrån den här förbönssituationen. Hur Gud hade helat honom på natten därefteråt. Och ja, det var fantastiskt. Och han berättade bland annat då att han hade berättat. På jobbet så hade de lite svårt att förstå det här. Och det kan man ju förstå. Hans chef sa till honom varje dag i 2 veckor. Så frågade hans chef honom, vad är det som har hänt med dig? Och han sa, jo men det är Gud och Jesus som har helat mig, sa han. Han var väldigt tydlig med det. Men chefen kunde liksom inte ta in det. Utan varje dag frågade han igen, ja men vad är det som har hänt med dig? Så det vart väldigt mycket ringar på vattnet av vad Gud gjorde i den här situationen. Och så är det när Gud verkar. Och jag tror att i många församlingar idag, så om vi verkligen vill se tillväxt, så är det Gud som behöver göra såna här saker. Och jag var bara så tacksam att jag fick vara med om det här tillfället, att Gud verkade på det här sättet och att det hände där. Men det här blev en tillväxtfaktor i församlingen också, i Korskyrkan i Uppsala. När Gud gör såna här saker så blir över en natt saker och ting förändrade. Människor, det fanns några där som sa att vi har inte trott på helande förut. Vi har trott att det där är bara lite snack så där. Men det här måste vi erkänna. Det här är Gud. För det här, vi känner den här personen och vi vet att det här kan inte vara något annat än Gud. Det blev en atmosfärsförändring. Det blev en kulturförändring. Och det blev också så att människor utanför församlingen började komma till tro och de blev berörda av det som Gud gjorde. Och jag tror att vi i den tid vi lever i, vi behöver Guds ingripanden. Vi kan prata fint, vi kan göra fina aktiviteter som människor. Men ytterst är det Gud som behöver göra någonting som blir ett vittnesbörd för människor för att de ska komma till tro. Och jag har en längtan efter att få se mer av det här hända. Sen får det kombineras med mycket annat som vi kan göra på ett fint sätt och bygga en grund. Men jag tror att ska vi få uppleva något riktigt starkt av tillväxt, så är det Gud som behöver få träda in och göra såna här saker. Men då är det också viktigt att vi på ett ödmjukt sätt öppnar upp oss för den dimensionen och försöker vara villiga redskap att gå tillsammans med honom. Och min dröm är att vi här i bygden än en gång ska få uppleva en väckelse. Som under 1800-talet när det byggdes fler kapell här än hus nästan. Jag är inte säker på att vi kommer få uppleva det igen. Men jag tror att vi kan få se än en gång kanske med Guds nåd och hjälp. En stark tillväxt här i våran bygd också. Där många människor får lära känna Jesus och dras till honom. Genom Guds nåd och omsorg. Och min längtan är att få göra en sån resa här med våran församling. Jag hoppas att vi ska få vara med och se det ske. Och jag vill bara bjuda in dig att vara med och be att Gud ska verka. Och jag tror att det är fullt möjligt för Gud att göra det. Inte för oss, men för Gud är allting möjligt. Och jag skulle vilja att vi tar och ber här nu för det. Att Gud ska komma och använda oss i det lilla det här året som kommer. Men också våga drömma större. Att vi ska få vara med och växa. Att vi ska få se människor komma till tro. Låt oss be tillsammans. Tack Jesus att för dig är allting möjligt. Vi känner oss ödmjuka. Och jag känner att jag känner det finns så mycket som har kommit upp säkert i våra tankar. Av saker som är jobbiga. Med saker vi brottas med. När man hör sådana här vittnesbörd så kommer de sakerna upp till ytan, Herre. Och vi ber att du ska hjälpa oss, Herre. Vi känner oss väldigt små. Vi känner att det är så mycket som sker som inte är som vi längtar efter. Och som inte gensvarar kanske med det som Bibeln säger. Eller med det som Guds rike pekar på. Men vi längtar, Herre, att få se mera. Vi tackar dig för de gånger det glimmar till. Och vi får se ditt rike bryta fram. Gud, låt det ske oftare. Låt det ske starkare. Förbarma dig över oss att vi får göra en resa tillsammans med dig där det blir stark tillväxt. Tack att du har alla resurser. Du kan göra det, Gud. Så låt det ske igen i vårat område. Låt oss få uppleva en väckelse här igen som lik den som var på 1800-talet, Herre. En tillväxt för ditt rike. Det kommer ske på ett annat sätt, vi förstår det i denna tid. Men du är densamme. Du kan dra människor till dig även idag. Låt det ske igen. Och låt oss få vara dina tjänare i detta. Amen.